Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Välkommen till Sagan om Isfolket-podden, avsnitt 80, Nattsvarta rosor. Jag heter Dan, och med mig har jag Anna. Hej Anna!
Hej Dan!
Äntligen är vi här.
Nu är vi äntligen här!
Ja, förutom att säga pew 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 så har jag nog sagt Nattsvarta rosor näst mest gånger när vi pratar om Ljusets riken.
Jag tror vi nästan får lägga till det i vår dryckeslek än när våra kära lyssnar ut på forumet. Det är så här, lyssnar man igenom Ljusets rike kan ni ta en shot varje gång Dan säger Nattsvarta rosor. Och det blir många gånger.
Och särskilt i det här avsnittet.
Oh ja! Åh herregud. Kom ihåg, shot kan vara vatten också.
Ja, men det blir inget roligt.
Det blir inget roligt. Men roligt var faktiskt den här boken som jag har haft höga förväntningar på. Och den höll. Nästan.
Alltså det är ju över, kan det vara 26 år jag läste den här boken?
Oj. Mm.
Och jag mindes ju mycket mer som att det hände i den här boken.
Mm.
Så att jag antar att det är grejer som kommer väldigt snart. Men, och jag kommer ju verkligen ihåg att det här var den bästa boken i hela Ljusets rike.
Mm.
Och jag blev lite förvånad just att det som jag trodde hände inte hände. Men det är ju en bra bok.
Det är en bra bok. Jag blev förvånad över tempot i boken. För jag mindes den som en mycket mer actionpackad bok. Och det var en sån blandning av både action och stämningsbyggande. Och någonting jag märker att jag saknat lite grann i Ljusets rike är att saker får ta lite mer tid på sig.
Mm.
Men som sagt, jag minns som en bok där det bara var kapow, mau, pju, pju. Men jag blev lite positivt överraskad. Den höll nästan måttet, vad jag minns den.
Ja, jag håller med. Trots att det var 19 personer med på färden, det kom in ännu fler.
Ja, oh, gud.
Så lyckas Margit adressera alla relationer och utveckla vissa av dem. Och det är ju väldigt mycket action. Och den här ramberättelsen med rosorna som blir mörkare och mörkare. Mm. Jag tycker att det är jättebra.
Ja, det är jättebra. Och den andra ramberättelsen, som är Ram och Indra, håller jättebra. Det är så tydligt att det är Ram och Indra som håller ihop många av de böckerna som funnits sedan bok 6 och framåt. Utan dem så skulle det vara väldigt, väldigt svårt att hålla koll på alla olika personer, historier. Och vi ska prata om Margits syn på teknik, för här gick det neråt ordentligt.
Ja.
Herre Jesus Maria.
Vänta nu, sonden tog bilder som man var tvungen att framkalla på ett VHS-band?
Ja, tack för att du tänkte på exakt samma sak. Jag garvade så jag grät när jag läste det. Och vi vet ju allihopa att Margit var tydlig med att jag är inte bra på teknik. Nej, Margit. Men Det finns en gräns på att vara dålig på teknik och sen också vara så här, undra hur det ser ut i framtiden. Ja, det är nog så här. Man bara, oj. Oj. Vi pratar ju alltså om kvinnan som har liksom experimenterat med språkbrickor innan. Nu.
Ja.
Och här bara så här, VHS-band alltså. Och jag bara, nej Margit, nej. Kan vi inte ta DVD-er istället? Framkallning, det är inte så det funkar. Oj.
Jag tänker på Ukraina-krigen när drönarna flyger omkring och spelar in på VHS-band. Så måste man hämta drönen.
Ja, herregud. Men jag håller med dig med persongalleriet. Men jag är lite nyfiken, för det var en person av de här 19 som fortsatte vara väldigt substanslös och faktiskt inte byggs ut i relation alls med de andra.
Vem tänker du på?
Jag vill se vem du tänker på, för jag var så här, ja men de här får lite utbyggnad, det här får lite sammanhang. Men det finns en som inte får något sammanhang alls.
Jag var ju inte jätteimponerad av Sassa.
Ja, det var inte Sassa jag tänkte på.
Sen är ju Marco ganska meningslös, han bara hela folk och är cool.
Ja. Men jag tror Indra till och med tar upp det. Och jag säger att Indra är lite grann Margits röst bara. Ja, men vem behöver sjukvården när man har Marco? Liksom jag bara, tack så mycket Indra. Det är vad du säger. Marco är vårt vandrande sjukhus deluxe.
Men jag tror att du menar Nattöga.
Ja. Nej.
För han gör ju faktiskt ingenting.
Nattöga har ju ett uppdrag. Han går med Jori och möter de här små fiskarna. Jag tänkte på Heike.
Ja, just det. Ja, Heike är inte med alls. Eller han står och ruvar lite i ett hörn.
Mm. Sen såklart Skuggan som också är så här. Skuggan kommer alltid vara Skuggan och vara så här, jag är mystisk och är här bakom min mantel. Så jag räknar inte Skuggan som en substansfull person, för det han aldrig var. Till och med han hade liksom nästan huvudrollen i en serie, så var han fortfarande så här, jag ska gå ut någonstans och försvinna i 3 böcker. Man bara, jaha, okej, gör det du.
Apropå andar, ja, så Kira höll alltså på att göra fruktsallad.
Ja, och Indra, Siska gjorde en skaldjursförrätt. Vi lär oss också att i Ljusets rike så är man expert på att framkalla, göra animaliska eller fake animaliska produkter.
Ja, det var ju faktiskt väldigt förutseende av Margit att det blev Beyond Meat från Ljusets rike.
Ja, jag var imponerad. Men då får man fråga varför liksom i den här, vi ska vara ute i mörkret på expedition i 103 dagar och kanske inte vet om vi kommer hem, så tycker de med en bröd att de packar icke-animalisk skaldjur.
Va?
Varför?
Ja, var ja.
Ja. Med och gjorde emot, och han är tydligen jättebra för kryddressing. Det är ju lite trevligt.
Jag läste den scenen högt.
Mm.
När jag läste boken bara, här är min kryddressing.
Och hon bara, åh.
Hej,
överlag, förutom Heike tycker jag att Margit gör ett litet bra jobb för att särja. Alla de här 19 ska få lite, de ska ha lite dialog, de blir utsända på saker. Det ska inte bara vara att Marco och Dol går och löser alla grejer, utan bara så här, nej men nu skickas Jori och Natta Gud för de ser mest mänskliga ut, nu skickas Ram, Siska och Solut för att träffa Staro. Det är lite grann tydligt att Margit börjar vänja sig vid tanken på att hon har mycket huvudpersoner. Hon vet att det är lite obalans, så hon måste skicka ut dem liksom i omgångar. Vilket inte hindrar att hon typ liksom väger upp det genom att bara, ah, nu så räddar Dolg och Marco dagen igen. Och igen. Och igen.
Ja, det knappt så att vår nya främlingsvän Far Out behövs. Eller Far On.
Far On. Near, Far On, wherever he are. Ja.
Den högsta av de högsta. Han är så rasren så att det är läskigt.
Det kryper i hela kroppen. Och när Dolg på något sida säger, i ljusets rike, det är bara vänliga människor förbo. Och jag bara, men definiera vänliga människor. Det är folk som främlingar tycker om, eller är det folk som faktiskt är snälla? För det känns som att det här är folk som främlingar tycker om.
Ja.
Ja. Men, persongalleriet, vi vet, jag älskar att vi får så mycket av boken från Indras perspektiv, för annars hade jag gått under.
Ja, hon är ju en trevlig point of view-karaktär.
Mm.
Just det, vi skulle prata mindre engelska i podden. Läste jag på Patreon.
Precis, och det gäller inte bara mig, det gäller dig också.
Vi-punkts-karaktär, synvinkelsgubbe, vad heter det på
svenska? Huvudperson tror jag vi använder.
Jaha.
Ja, jo. En trevlig huvudperson.
Ja, din lilla språksmed.
Ja, ibland så. Nej, men Indra har ju humorn. Hon har den här distansen till det hela som gör att det blir mindre av en högtravande nu ska de goda rädda världen expedition till att lite grann att jag är mest här för matens skull och för att jag har en crush på den snyggaste killen i expeditionen och inte vill att han dör och inte får se honom igen. Och det blir väldigt mänskligt, vilket gör att Margit tar ner det i min synpunkt på en nivå där det skulle kunna bli jättefånigt till att så här, jag kan relatera det här. Jag är också med på expeditionen med ursäkt att jag bara vill vara nära min kille. Och kanske då hjälpa till med maten. Fast ingen vill att jag hjälper till med maten.
Nej, när Kira gör så bra fruktsallad.
Ja, och Siska gör lite skaldjursförrätt. Också förrätt, vad är det de håller på med det här trerätters middag varenda gång? Och att de så här går och småäter hela tiden. Kiro måste ransonera maten bättre. Det går inte. Jag ser liksom för mig att han står och hänger ett hänglås på dun och folk bara så här. Men lite popcorn? Nej! Men en frukt? Nej! Och så kommer faron bara, men en läsk? Han bara, absolut faron, här får du en läsk.
Och sen den konstiga scenen när folk försökte använda förföriska trick på Kiro för att få mat.
Ja, jag är bara så här. Varför då?
Ja, varför?
Som om det skulle hjälpa.
Ja, men det känns ju lite som en Viking Line-kryssning. Det är middagar, en massa andra konstigheter. Det är stort åbäck i förkost. Eller två av dem.
Jag försöker återigen få ett grepp om hur stor Juggernauten är.
Ja, jag har fastnat i att tänka på dem som Viking Line-båtar.
Ja, jag tror det står i boken också att de är som skepp som går på land. Och jag tror att det är en rätt rimlig uppfattning att ha.
Eller i luften tydligen.
Vi ska prata om det där sedan. Vad arg jag är på folk ibland, alltså på riktigt. Ibland får man bara prioritera lite bättre.
Ja.
Men de är på väg ut i mörkret. De har lärt sig sin läxa. De tar inte väg inom sandhavet. De kör inte gondoler.
Nej, klokt.
Mm-hmm. Sedan så kommer de till den här att Jori bara, men ska vi ge bort lite sol till folk här ute? Och jag känner bara, åh herregud.
Du får en sol.
Alla får en sol. Och det här också att som Indra bara så här, ja det fanns ju kanske en dålig människa, men hon fick en känsla att han skulle nog inte bli långvarig. Jag bara, okej, så du inser att hon kommer mörda en människa och du är helt okej med det. Men det är väl inte ondskefullt att tänka den tanken?
Nej, det var ju inte säkert. Det var ju någonting som kunde hända.
Ja, men det är verkligen den här främlingen. Så här, om vi bara blundar och tittar åt andra hållet så ser vi inte ondskan som händer och det är okej. Så inte fläckar våra vitaste... Nej, vänta, det var nyatlantisk. Det var fel. Förlåt.
Ja.
Men de är läskiga alltså, Daniel. Det kommer inte ifrån hur läskigt det här är.
Ja, det är jätteläskigt.
Mm. Och ändå fast faron verkar vara liksom en hyfsat okej främling.
Alltså han gör ju inte så mycket.
Nej, men det är ju det som gör en hyfsat okej. Han kommer inte med massa långa haranger om rasrenhet och den slutliga lösningen. Han är mest bara där och är väl säkert så här lite grann att ja, se till att vi håller allting på rätt kurs här.
Mm.
Det finns ju två stora kärlekshistorier i den här boken. Och vi har ju nämnt Ram och Indra.
Ja, vår stora kärlekshistoria i de flesta böcker.
Mm. Men sen så har vi ju kärlekshistorien mellan Siska och Tsi. Som, ska vi kalla det kärlek?
Ja, men det är ju kärlek. Det får vi ju reda på slutet.
Ja, det är sant.
Det är det klassiska, liksom, KK-förhållande övergår i någonting med substans. Och hur ska vi hantera det här?
Det klassiska KK-förhållande som övergår i substans när den ena parten håller på att bli uppäten av rosor.
Ja, men det är ofta så KK-förhållande övergår till någonting. Det kommer rosor i bilden som håller på att dra ner någon.
Ja, okej.
Okay. Det är en metafor.
Metafor. Så rosorna är metaforen för...
För commitment.
Ah, ja okej. Okay. Ja, men det är ju självklart smart, Dan. Ibland, du. Men jag tycker att det funkar bra för vi har den här ena så här Ram och Indra som är så otroligt upphöjd. Och verkligen det är själarnas samvaro och någon form av andlig våldtäkt med konsent.
Ja, medan Si och Siska är lite mer jordnära.
Ligga.
Ja.
Ja.
Det här är mitt kön, ta på det.
det är så väldigt rakt på sak. Och jag bara så här, ingen som har gett sig ett par byxor. För han bara, jag drar upp min kjortel och visar. Jag bara, har du inga byxor på dig?
Det är klart olämpligt.
Det är jätteolämpligt. Det är inte det att jag är emot att så här man ska visa. Jag kommer inte ur det här på ett vettigt sätt. Det är inte det att jag är emot att folk inte har byxor. Jag ifrågasätter bara det okloga att ingen har tänkt på att ge sig ett par byxor.
Den övererotiska jordalven kanske borde ha ett par byxor.
Ja, särskilt när han tydligen verkar gå runt och få stånd hela tiden så måste synas genom hans kjortel. Så jag bara så här, hur tänkte någon här?
Jag tror inte de har reglerat hans klädsel.
Nej, med tanke på hur mycket annat de reglerar så kanske de borde typ göra det. Framförallt för att det känns som att mörkrets rike är så pass kallt. Så att det, jag hade ju dragit på mig alla kläder jag haft.
Ja, och det är väl folk som fryser.
Ja, inre fryser. Och så fick hon Rams mantel om axlarna och det blev jättefint romantiskt. Jag blev så här, åh, det är ett fint ögonblick och jag är lite så här, åh, fint.
Men jag tycker nog Sio Siska blir väldigt romantisk på slutet när hon håller på att viska i hans öra där.
Oh ja.
Så är det jättefint.
Ja, och jag tycker att, att Margit har gjort ett bra arbete genom att balansera de här två kärlekshistorierna mot varandra. För det hade varit så lätt att avfärda Sio Siskas som bara ett kåkoförhållande, men Margit bygger upp det på ett sätt där man också får höra deras inre monologer, deras tankar, och så tar hon igen allting på slutet med den här storslagna Siskas kärleksförklaringar. Ja, det är snyggt.
Ja, och sen kan man ju i sig förvänta sig Margit att finns det ett kåkoförhållande, då kommer det att bli ett riktigt förhållande.
Ja, det är väldigt Margit.
Ja, det är i och för sig hur många böcker har skildrat KK-förhållanden som förblir KK-förhållanden. Kan inte vara många.
Kan inte vara många nu.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
En person, jag vill ska få gissa vilken person jag stör mig mest på i hela boken, förutom Marco.
Sassa?
Ja, bingo!
Ja, vad gör hon där?
Nej, men hon ville bara ut på äventyr och allting är så orättvist, för nu är hon ju äntligen vuxen. Och jag tänker så här att om du vill ut på äventyr, kan du verkligen lura dig med på den här liv- eller död-expeditionen som aldrig någonsin kommer kanske komma tillbaka igen? Det är det du tycker är ett äventyr.
Och det känns ju lite som att hon är där för att få ihop det med Jori.
Mm.
Att det här är en plantering.
Ja, det känns det jättemycket. Och jag är väl lite trött på att... Jag är lite trött på att vi alltid måste ha med en inkompetent person på alla expeditioner. Jag menar, vi hade Lenore på Skräcken och nu har vi det här, och jag känner så här, men kan vi inte få slippa det här störningsmomentet? Sassa inte på långa vägar så irriterande som Lenore. Hon är mest bara en tonåring och gör fel val, absolut, men någonstans känner jag så här, åh, jag orkar inte riktigt.
Nej, hon känns helt omotiverad här.
Mm. Sen är det en intressant sak. Jag vet inte vad som står på texten, baksidstexten på din bok. Men på min står det så här: äntligen var allt klart för ljusrikets expedition till de svarta bergen. Förutom en mängd hjältemodiga män var de fyra kvinnorna Indra, Siska, Shira och Sol av isfolket med.
Ja, det är precis vad som står på min.
Ja. Om vi har gått igenom Indra lite grann. Superbra huvudperson. Siska som gör skaldjurssallad och ligger med sig. Shira får rätt mycket substans här. Jag tycker hon håller sig till hur hon var i isfolket.
Ja, jag har nästan lite svårt att komma ihåg henne från isfolket.
Hon var överjordisk vacker, och det är hon ju här också.
Ja, hon var den som dök upp med det goda vattnet när det var kris.
Ja, och här är hon den som räddar dagen på slutet, så det är... Jag upplevde henne i isfolkets sagan att hon var väldigt mild, tillbakadragen och en som kom med rätt mycket stilla reflektioner. Och det gör hon här också, så att jag tycker att det här är ett exempel på när Margit lyckas hålla en av sina huvudpersoner från isfolket konsekvent in i ljusets rike.
Det är sant.
Mm. Och därmed tänkte jag då vi ska gå in på Sol, Dan.
Oj då.
Ja, gud ja. Så Dan, vad tycker du om Sol i den här boken?
Han var ju faktiskt rätt lågmäld.
Eller hur?
Det kändes som en mellanbok för Sol. Hon är så här, ja, nu är det här konstiga stadiet där jag är hälften människa och hälften ande. Och jag vill värma mig lite på Dolks knän.
Mm.
Och så, ja, hon fick väl göra lite grejer, men hon var inte jättemed.
Nej, och hon kändes mer tillbaka till den gamla Sol än innan. Just för att hon var inte så flamsig.
Nej, det var hon inte. Hon är ingen clown i den här boken.
Mm.
Men jag tycker hon är närmare att vara lite för lite.
Mm.
Men det är också svårt att tänka sig originalsol i den här situationen. Originalsol rörde sig ju i en fruktansvärd värld där hon hanterade jättehemska saker, där det var stora insatser.
Mm.
Nu är hon i det här science fiction-landet med de här otroliga hjälparna. Och ja, vi vet ju att Dolg och Marco kommer att fixa allting.
Ja.
Om inte faron eller andarna gör det.
Ja. Alltså vi har ju diskuterat så många gånger att Sol, den Sol vi tyckte om i avgrunden och i isfolket, hade en väldigt unik svärta i sig som gjorde att hon blev en otroligt komplex person som man fastnade för. Och hon behöver inte sin svärta här, eller så har Margit bara valt att nej, men det försvann när hon blev ande. Som Shira sa, hennes minnen av hur horribelt det var att gå igenom grottvandringen försvann ju när hon blev ande. Så det kan ju vara så att Sols minnen av liksom den här bottenlösa sorgen, eller så här, hon minns att hon hade den, hon känner det inte, vilket tar bort hennes svärta som vi alla älskade. Och då blir det inte så mycket kvar än en clown som trollar till det lite grann.
Men den kanske är på väg tillbaka då, eftersom hon håller på att gå tillbaka till människa.
Jag hoppas lite grann det. Jag tycker om att hon får göra lite små reflektioner om ja, men vad hon ska göra och sådär. Jag har lite hopp om det här. Lite hopp, inte mycket men lite. Men jag tänkte att vi har ju pratat nu ett tag, men jag tänkte att Dan,
ja.
Nu ska vi gå in på rosorna.
Rosorna.
Mm.
Jag tycker det är fantastiskt. Det är lite dataspelkänsla.
Exakt så, jag tänkte på det också. Det är den här, du kommer in i den här dalen av vackra vita rosor som sträcker så långt ögat når. Och så tar du djupare och djupare in, och djupare in du kommer, desto farligare blir det. Desto högre blir insatsen. Uff. Mm. Margit bygger upp det väldigt bra.
Ja, och informationen vi får från början är väldigt bra också. Hela Star och Bella-historien.
Åh, jag tycker så mycket om Staro. Jag tycker han är så fin.
Ja, det funkar otroligt bra för att introducera rosen också. Att han berättar att det finns mörkare rosor längre in. Att hon är borta där. Det blir tydliga insatser på vägen.
Och vi får ju också en liten insyn som faktiskt är välbehövlig här. Den här expressionen av goda människor som ska rädda världen. Att vi får en unik insikt hur det är de människor som lever ute i mörkret, de ser på det här, och att första arbetet, att det är så långt bort som man gick liksom i flera, alltså jättelänge för att komma dit. Och de flyger bara dit. Men att få det i ett handspärkbrev, att så här långt hade det egentligen tagit om man inte haft allt det här. Vilket får, men jag tänker liksom att det här är ju någonting som inte vanliga människor i mörkret gör. Det är inte så att de går en söndagspromenad bort från rosorna. Det gör man inte. Vilket gör att hela liksom här, hur långt de har färdats från ljusets rike. För det tar väldigt kort tid i boken för att vi ska förstå att de har färdats väldigt långt. Det blir snabbspårat för att de har alla de här hjälpmedlen.
Ja.
Men på tal om hjälpmedel. De här jävla luftkuddarna, Dan. Vad är det som händer?
Ja, det är ju någon slags avancerad svävarteknik då som kan få de här jättestora stridsvagnarna att flyga.
Ja, men jag tänkte mig på det här att om det nu är så att man är ute på en expedition till de svarta bergen. Ni har den här teknologin. Och då är det ni tänker på att, åh nej, vi ska inte förstöra blommorna.
Ja, det var ju väldigt snällt.
Snällt är inte uttrycket jag vill använda. Jag använder vilket mjäkigt och vad i hela Häcklefjäll håller ni på med här? Nej, inte förstöra blommorna. Kör över blommorna. Jag hade aldrig klarat mig att komma in i ljusets rike. Jag hade blivit utrensad med en gång. Främlingarna bara, så du hatar blommor? Ja, i det här fallet. Absolut, för jag tänker på att vi kan använda de här grejerna för typ komma över en flod, flyga över ett berg. Riktiga faror. Flyga över kvicksand som uppenbarligen finns. Men nej, tänk på blommorna.
Jag kan inte låta bli att tänka på att vi faktiskt ser på insidan av jorden. Och att då de svarta fjällen verkar ju ligga rakt motsatt mot ljusets rike. Så att den lättaste och enklaste vägen skulle onekligen vara bara flyga rakt uppåt från ljusets rike.
Men hur hade det funkat rent gravitationsmässigt?
Ja, hur funkar gravitationen inne i ljusets rike? Jag antar att den då byter när man passerar mittpunkten.
Ja, men kan det vara så att i... Jag tänker att någon måste ju också ha tänkt tanken, men kan vi inte bara typ skjuta ut en raket rakt upp? För de har ju uppenbarligen en raket som kan ta folk till ytan. Men det kanske finns en slags nollpunkt där i mitten som gör att allting som passerar nollpunkten bara faller rakt ner.
Eller fastnar.
För annars så håller jag med dig.
Man tycker att de åtminstone skulle kunna lysa över. För de verkar ha väldigt kraftiga ljus i ljusets rike.
Ja, men nämnde de inte någonting om just det att de hade liksom... De ser det inte för att de svarta bergen blockerar eller någonting sånt där.
Ja, det var för långt, hittepå. Det var förklaringen.
Fast...
För de svarta bergen är ju uppenbarligen inte i vägen för att lysa rakt uppåt.
Nej, men om vi nu försöker tänka liksom att... Om... Det här är ungefär som att åka från Sydpolen till Nordpolen.
Ja, fast på insidan.
Ja, och då är det så här... De har beskrivit att det är ungefär som att ljusets rike är som... Island?
Ja, det tror jag.
Mm. Så det borde inte vara så himla farligt långt.
Jag säger 500 mil.
Mm.
I min killgissning.
Det är en rätt bra killgissning. Men också här, varför flyger de inte bara rakt över? För att de har ju gått, de säger liksom att vi tar inte gondoler. För de kan dras in. Vilket jag köper. Vi tar inte vägen vid Nya Atlantis för där har folk försvunnit. Det köper jag också. Men en raket som bara åker rakt upp, vad är det som hindrar den om man bygger en lite mer stadigt än gondoler?
Ja, men det hade ju blivit rätt tråkigt, så att det är väl så att det inte finns och inte fungerar på grund av det.
Ja, det är sant. Men tillbaka till Rosendalen, att vi nu ska flyga över alla rosorna för att inte skada dem. Och det är ju rätt trevligt där i början. De träffar på Staro, det är mysigt. Eller ja, det är tragiskt med Staro och hans dotter som är borta. Men det är så här, man flyger över saker, man har lite trerättersmiddagar, det görs lite fruktsallad. Och sen så kommer det här smygande liksom, det är någonting med insekter eller myggor, det är någonting som är lite konstigt. Som bara smyger liksom in mellan sidorna som är så här. Jag fick läsa igenom, liksom bläddra tillbaka några sidor och läsa igenom mina så att det här är faktiskt en rätt kuslig stämning Margit bygger upp från liksom att fina rosor till. Ju mörkare de blir, så läskigare blir det.
Ja, det blir ju gradvis värre och värre på ett väldigt bra sätt.
Mm. Och så stänger vi då in liksom att de försöker hitta Bella och lyckas hitta henne. Men det är den här, tack och lov, så har Ljusvik insett, nej men vänta nu, hon kommer förmodligen vara infekterad av onda krafter. Så vi får ta och ta lite lugnt här. Och sen så kommer vargarna.
Ja, de var ju en fräsch fläkt, tycker jag. Först trodde man att de var som svilarna. Att ja. De var rakt in onda, men det var de ju inte. Utan de var rätt komplexa, och det gillade
jag. Ja, det gjorde jag verkligen. Och att de, så här, de hjälte ledtrådar till att de vet vad som försiggår inne i Svarta bergen. De har tydligt varit fångar, de har varit torterade. De kan ge liksom lite mer info om att ja, det finns slavar, men det finns också de här onda bataljonen som Hanagar och Elja anslöt sig till. Men vi får inte allt på en gång. Och det är att de har så mycket egna motiv, så att de vill inte ge allting på en gång. Otroligt bra karaktärer Margit slängde in där.
Ja, fantastiskt. Och jag gillar namnen också. Jag poddade just om nordisk mytologi i Nu blir historia.
Ja.
Och då var det bara, åh, det är Odens vargar, vad kul.
Ja, Odens vargar, jag älskar det. Och också det att de väljer sen när Marco då ska gå in och bara, nu ska vi ändra er. Att de är så här, vi vill vara vargar, inte människor.
Mm.
Och då känner jag bara, ja, vad skönt.
Ja, riktigt bra.
Mm. Men det rullar ju liksom på här i boken. Och genom den här, genom hela boken så går ju den här liksom nattsvarta rosor-dikten som Indra bör läsa upp och som löper hela tiden så... Det är ju sorgen efter Mestar och Bella, det är Inra och Ram, det är Tsi och Siska. Och det är också den här liksom att ja men hela mörkrets rike känns som bara har den här otroliga sorgen över att det inte finns så mycket att de kan göra de svarta bergen. Jag tycker det är, jag, den här boken överraskade mig. Men jag blev väldigt överraskad där på slutet, för då gick det från den här kusliga lågmedelstämningen till att Si sitter fast, allting är panik, köttfärs med rosor och det blir värsta striden.
Ja, rosorna är jätteläskiga.
De blev jätteläskiga där. Åh. Men där blir liksom, nu börjar folk skjuta, det blir gråt, det blir... Margit var väl att skruva upp det otroligt mycket. Och jag vet inte om det hade behövts att det skruvades upp så mycket.
Ja, men jag gillar det.
Mm. Sedan så blev jag lite, jag blev besviken på att det gick så lätt att ta död på alla rosorna.
Ja, men det hade väl man väntat sig, tyvärr.
Ja, men jag hade väl väntat mig att det skulle gå lite svårare. Men å andra sidan, vi har Dolg och Marco med som bara helar i den här boken. Det är det enda de gör.
Ja, och Farangilen.
Ja.
Som säger, åh nej, den kan bli befäcklad.
Och jag bara säger, ja men då har ni inte en plan för detta?
Ja.
Liksom, om ni vet att den kan bli befläckad, vad gjorde ni ute i häxmastarvärlden? Jo, ni renar med lite vigvatten, lite bönor, lite sånt där. Har ni med någonting sånt här? Och det känns som de bara, nej men just det kanske vi borde tänkt på, hörni. Tog vi med oss rengöringssprayen?
Hade någon en laserpistol i den här boken?
Nej, bara bedövningsgevär, för de vill inte döda.
Nej, det kändes som en policy de i och för sig har pratat om, men inte har följt.
Nej, för de kan ju uppenbarligen höra att alltså, det finns en ond man som kanske inte kommer finnas längre. Men det är okej, det är inte på oss. Det är inte vi som... Det är inte vi som avfyrar skottet. Jag sa alla i Juggernaut 1 och 2 och lekte Pontus Pilatus och sa vi två våra händer här lite grann.
Ja, men vi vet ju att främlingarnas moral är ytterst tvivelaktig.
Den är väldigt tvivelaktig. Det är lite skönt faktiskt att komma bort ifrån hela liksom, ljusets rike på det sättet, för det började kännas lite kvävande. Jag tror det är lite uppfriskande att de faktiskt är på väg bort från det, att man får en helt annan dynamik mellan folk.
Ja, det tycker jag. En sak som slog mig också var att det verkar inte som att det är meningen att man ska komma ut från de svarta bergen.
Nej.
Och att ta sig ut verkar otroligt problematiskt även om man faktiskt är en ond tjänare från svarta bergen.
Oh ja.
Ja, vi vet ju inte vilken väg de här lemurerna som nu tydligen heter lemurier.
Ja, det är Dolgo. Ännu en gång alltså. Jag är så trött på det här.
Nu slog det Margit att hon har kallat folk för halvapor i 9 böcker. Så nu tänkte hon, nu måste jag ändra det.
Ja, och då ändrar man liksom det bara på att nej, men nu bestämmer vi bara det här. Och då måste alla följa. Men skickade de ut liksom ett dekret om det överallt. Att nu måste alla kalla det. Och lemurierna var bara så här. Ja, det låter väl vettigt.
Och också mitt i sexscenen.
Ja. Oh, gud, alltså.
Men... Vi vet ju inte hur de kom ut, men det verkar ju som att min tolkning i alla fall är de som är inne i de svarta bergen kanske inte vill komma ut överhuvudtaget. De har det bra där.
De kanske har ett litet mysigt rebellläger där och är bara så här, Vi vill inte tillbaka till mörkret, för i mörkret är det pest och svält. Och vi vill inte till ljusets rike heller, för där är det diktatur.
Ja.
Vi vill störta ljusets rike, för det hade varit bra. Men det känns ju väldigt mycket som just när vargarna berättar hur de tog sig ut. Och den bara, nej, den går inte att öppna, den stängs och den kan bara öppnas från insidan. Och den kommer aldrig kunna öppnas igen. Att det är ju någonting med de svarta bergen som gör att de känns som att de blir lämnade i fred.
Det är lite Shangri-La typ, den dolda staden i bergen.
Oh, där sätter du huvudet på spiken, Dan.
Mm, kanske är paradiset där.
Jag vill ju säga att allting som inte innehåller främlingar är paradiset. Men jag inser ju också hur det här får dig och mig att låta för dem. För nu sitter vi och hejar på den aktivt onda makten Margit bygger upp.
Ja, men kom också ihåg att källan till det goda vattnet finns i de svarta fjällen.
Mm.
Så det kanske finns någonting oändligt gott där.
Det hoppas jag, för att annars så känns det som att vi sitter och verkligen hejar på att ljusets rike ska gå under. Och jag tror att det gör oss till de onda podcasterna i den här berättelsen.
Men tänk vad episkt att så här, kupolen faller ner över ljusets rike och mörkrets legioner stormar. Främlingarna störtas.
Jag tror du drog det lite för långt där, Dan.
Kanske lite.
Kanske lite, men jag håller med dig. Alltså allt som störtar främlingarnas rasrena hierarki är välkommen från min sida.
Det är ett problem att Miranda inte är med på expeditionen, så hon kan inte leda revolutionen från de svarta bergen.
Nej, men tyvärr så gick ju Miranda samma väg som Teresa och Tiril och Taran. Och väldigt många kvinnliga huvudkaraktärer vi sett.
Ja, det är väldigt skönt att det inte är fler personer med i den här expeditionen.
Ja, det hade blivit helt hopplöst att hålla koll på och få substans i det.
Oh ja.
Mm. Igen, jag tycker Margit gör ett bra jobb genom att nu får varje person lite tid i rampljuset, förutom stackars Heike som inte får någon tid alls.
Nej.
Mm.
Mar fick i alla fall skjuta lite pilbåge och bedövningsvärd.
Ja, det var fint. Han får glänsa lite grann. Och Kiro som står och liksom håller ordning på maten. Madragen som kör bil, eller ja, juggernautar. Alla har lite grann sin uppgift att fylla.
Adam, jag skulle verkligen vilja se den tecknade versionen av det här.
Ja, då får vi nog vänta väldigt länge.
En manga på det här. Mm. En anime.
Ja, men kära lyssnare, om det är någon som är duktig på att teckna, skulle ni kunna teckna av eran vision av hur en juggernaut ser ut, både på utsidan och insidan, så kan ni posta det i formen, för det här vill vi jättegärna se. Jag och Dan har sagt att de ser ut som stora viking, alltså inte vikingatider, utan viking så här, kryssningar. Så ni hör ju liksom vad vi har i huvudet. Vi tänker ju liksom heltäckningsmattor och tunga gardiner och tre rätters middag med fruktsallad. Men vad är er bild av det här?
Jag vill se en bild på en madrag som sitter och tokkör en sån här.
Vroom.
Precis.
Mm. Sen är jag lite grann också här att jag förstår att de delat upp bostadsjaggernauten och maskinjaggernauten, men när de kör ner där i början är jag så här, ja, ni kunde lagt över lite maskinerigrejer i, liksom delat upp det lite grann, för att om en kör ner så har ni alldeles ingen bostad eller ingen utrustning.
Ja, det låter otaktiskt.
Ja, att dela upp det hade gjort att ni här, okej, nu har ni lite mindre utrustning och bostad, men ni har fortfarande så ni kan ta de svarta bergen.
Mm. Väldigt sant.
Mm-hmm. Jag menar, jag tror inte de har tänkt på det. Jag menar, vad händer ifall de skulle tappa bort den?
Ja, det var ju ganska nära också.
Eller hur? Jag fick lite hjärtat i halsgruppen där. Det var länge sedan jag läste den här, så det var mycket överraskningar och twist and turn faktiskt att för mig att hålla koll på och minnas framförallt.
Ja, och jag tycker att det slutade med en fantastisk cliffhanger.
Oh ja, det gjorde det. Oh, alltså Margit är ju bra på detta. Riktigt bra. Och det här är verkligen... Ja, men tänk tillbaka på det nu så... Med tanke på cliffhanger så funkar det med den här liksom slutstriden som är. Och sen så bara, åh nej, vi har gått i rosornas fälla. Jag vill ju verkligen bara sträcka mig efter nästa bok och fortsätta. Och det vet ju Margit om.
Ja. Hon är också otroligt bra på att fördela här på nästan exakt lika många sidor per bok.
Mm. Jag kan ju säga att jag hade ju dock gärna sett att hon broderade ut texten lite mer. Jag hade velat höra lite mer om... Ja, men som hon skrev i Isfolk, där det är lite mer beskrivningar av omgivning och sånt där. För vi vet att Margit är bra på det. Men det här är liksom Här är fokus på handlingen och inte så mycket på beskrivningarna runt omkring. Och jag kan tycka att det är synd för att det blir lite lidande på kvaliteten.
Ja, det är väldigt mörkt i miljön.
Oh ja.
Och det kanske är förklaringen då att så här, om jag gör det här så mörkt och inte förklarar hur det ser ut så känns det mörkare.
Mm. Men jag tror att den hade vunnit på lite mer, men det är bara jag som också vill ha lite mer bok.
Mm.
Så jag kanske är lite självisk där.
Ja, den kunde ju varit lite längre och haft lite mindre text.
Mm. Men hittills så skulle jag nog säga att det som du sa i början, Dan, bästa boken hittills i Ljusets rike, den får jag nog ge den.
Ja, jag är ju väldigt svag för det här med att huvudhandlingen rör sig framåt. Och det gör den ju verkligen här. Bokstavligt talat framåt på alla möjliga sätt. Med luftkuddar och köra över rosor. Och...
ja, men absolut. Och framförallt känns det som att det här är boken då Margit har kontroll på persongalleriet. Och det kan varvas in på ett bra sätt i varandra. Och det börjar landa lite grann.
Ja, och som du sa, speciellt den här kontrasten mellan de två kärlekssagorna som får ta upp mycket tid i boken, är bra.
Ja, den är jättebra. Jag är nöjd. Jag hoppas mycket på nästa bok, men jag minns inte så mycket av den. Och det är ett dåligt tecken, för det tyder på att den kanske inte var så jättebra.
Nej, jag är väldigt nervös nu inför nästa bok.
Jag med, för nu är ju verkligen... Du inser att nu är vi liksom nästan snart inne i de svarta bergen, så nu kommer det börja kicka igång på allvar.
Det låter ju bra i sig.
Oh ja, men då vill jag att det håller uppe kvaliteten också.
Mm, det får vi hoppas.
Mm, jag vet i alla fall, det kommer ju garanterat bli lite laserpistoler här dagen. Pew!
Ja, pew, pew. Vad roligt.
Mm-hmm.
Ja, de öppnar vapenarsenalen i J2 och tar fram alla vapen.
Det blir bra. Bazooka, den lilla pansarvagnen. De bara, nu skippar vi den här policyn vi har. Nu bränner vi ner allting.
Ja, nu kör vi.
Mm, och faron bara, det är helt lugnt. Vad som händer utanför Ljusets rike stannar utanför Ljusets rike.
Men det är i framtiden.
Mm.
Nu måste vi lyssna på vad våra kära lyssnare tycker om den här boken.
Ja, och vi ställde våra vanliga frågor. Vad tycker du om boken? Favoritögonblick i boken och favoritkaraktär. Och första svaret kommer från Vanja Lind som säger... Åh, som jag har längtat efter Nattsvarta rosor. Det är verkligen seriens höjdpunkt. Expeditionen till de svarta bergen påbörjas äntligen och den börjar riktigt spännande. Mötet med fiskarna och den ensamma Staro är intressant. Och hela idén med Rosnas stad är så snygg och läskig. Jag gillar hur musiken tätnar omkring dem samt som händer massa mellan Indra och Ram och Si och Tiska. Skönt att Ram och Indra äntligen får vara tillsammans. Och befriande att Si och Siska till slut ligger och inte blir ångerfulla efteråt. Det är så mycket tjat om dygd och oskuld och renhet hela tiden. Så det är så himla skönt att någon bara struntar i det och blir som vanliga människor. Ja, Vanja Lind, jag håller med. Och Vanja Lind fortsätter och säger: Mötet med Bella och vargarna gillade jag verkligen. Särskilt vargarna och deras historia. Bella är lite väl enkelspårig, men det var fint att det kunde bli sitt vanliga jag och få komma hem tillsammans med Staro. Sen där Siska och Shira till nattmat i köket är så otroligt random. Inte minst när Yorimoto dyker upp och delar med sig av recept på dressing. Men jag gillar den. Den är underhållande och men ganska märklig. Jag blir aldrig klok på vad andra kan göra och inte göra. Det verkar väldigt flexibelt. Favoritögonblick? Vanja Lind säger när vargarna berättar vilka de är och var de kommer ifrån. Spännande. Favoritkaraktärer? Ja, Siska och Si, men jag gillar Geri och Freki väldigt mycket.
Ja, apropå andarna och deras nya förmågor. Så alltså en förmåga att äta nattmat har vi inte sett tidigare.
Nej.
Och dessutom fick vi reda på att de kan se i mörker i den här boken.
Det är som att man slår en tärning varje gång. Margit bara, då kan ni, rulla tärning, se i mörkret. Göra mat.
Vilket misslyckat slag, bara göra nattmat. Nej, jag ville få coolare förmåga.
Nej, det blev ingenting. Nu får du göra en fruktsallad.
Nästa kommentar kommer från Magnus Vandraren som säger: Marco gör rovdjuren till vegetarianer, men samtidigt finns det tydligen mycket bra konstgjort kött. Favoritögonblick är när de träffar på vargmännen och favoritperson är Siska och Heike.
Ah.
Vill då vargarna ha konstgjort kött när de är vegetarianer, eller kommer de nu att äta potatis och morötter?
Oh, jag vet inte. Tekniskt sett så är det ju inte konstigt. Om man säger att det inte är konstigt, så att man säger att det här är morötter, då kanske de nog äter det.
Ja, jag tror det.
Ja. Nästa svar kom från Rymdkatten, som säger: och den här boken tycker jag bra om. Upplever den som ovanligt sammanhängande och välskriven. Och för en gång skulle mest positivt att säga. Det inledande stycket är bra. Det förmedlar verkligen känslan av spänning som ligger i luften. Och en tryckande ångest hos huvudpersonerna. Blandat med lite förväntan och en hel del hopp. Redan här dras jag med den ödesmättade stämningen och känner att yes, nu ska vi ut på äventyr. Jag gillar att faron introduceras här och kan inte låta bli att bli nyfiken på att veta mer om honom. Bara namnet låter episkt. Faron! Ja, ni har ju själva. Det är spännande att komma ut i mörkret igen. Och denna gång med ett tydligt mål. Istället för med irrande hormon sina tonåringar. Jag har fortfarande lite svårt att se juggernauterna framför mig. Men överlag upplever jag att Margit lyckas beskriva både miljöer och detaljer bra i nattsvarta rosor. Jag gillar hela konceptet med rosornas dal. Som jag föreställer mig som häpnadsväckande vackert och vanvettigt skrämmande på samma gång. Det är något med atmosfären som kryper in på en och påminner en del i skräcken i korpens vingar. Gud, jag rymdkatten. Det har du helt rätt i. Brr. Rymdkatten fortsätter och säger: mina favoritkaraktärer tar plats i den här boken. Ram och Indra är väl kanske inte accepterade som par av främlingarna, men deras relation verkar ändå cementerats rätt rejält vid det här laget. Och det gillar jag. De passar så bra ihop och känns verkligen som riktiga personer i ett riktigt förhållande. Indras saken blir som jag själv, förmågan att filtrera vad hon säger, och det får hon att hamna i en outtalad maktkamp med faron. Det här är något som händer mig emellanåt och jag kan verkligen relatera till det. Uppskattade att läsa om en sådan situation. Siska och Sy då? Siska fortsätter imponera och är ännu en gång en favorit för mig. Hon är så klarsynt och kompromisslöst ärlig, både mot sig själv och andra. Visst, hon försöker förneka att hon har djupare känslor för Sy in i det sista. Men det upplever jag ändå som helt trovärdigt utifrån hennes bakgrund. Jag älskar Siska, bara struntar i alla bizarra förbud och rasar till förmaningar och ligger mitt i så fort tillfälle ges. Helt enkelt för att hon har lust. Hon reflekterar till och med över det själv en tiden, typ: jaha, nu blev det ju så här i alla fall. Aja, skit i det, jag vill ju verkligen. Dessutom tar hon aktivt för sig och ser att få det som hon själv vill ha det. Vilket är uppfriskande. Heja Siska! Si, vet jag inte riktigt vad jag tycker om. Ibland gillar jag honom, uppfattar honom som rätt vettig. Andra gånger känns han helt flummig och lätt labil. Men hur det än är så är Tsi en väldigt vänlig och omtänksam karaktär. Och därför ogillar jag honom aldrig. Jag tror att ett av mina problem med Tsi är hans utseende. Margit beskriver honom som råsexig. Men jag ser framför mig tyvärr Papageno ur Trollflöjten. Har försökt ersätta den bilden med något mer passande utan framgång. Det får jag nog klandra min egen dåliga fantasi för, snarare än Margit.
Har du sett Papageno ur Trollflöjten?
Ja.
Jag var tvungen att googla nu och nu kommer inte jag se någonting annat när vi pratar om sig.
Varsågod. Jag kom ihåg det från när jag var liten och jag har lyckats att hålla det här åtskilt. Men nu, varsågod. Tack Rymdkatten för du gav denna bilden till Dan.
Googla inte det här, kära lyssnare.
Rymdkatten fortsätter och säger: i vilket fall tycker jag väldigt mycket om Siska och Tsi som par. De är gulliga ihop, känns trovärdiga och får varandra att växa. Mötet med Staro och sidequesten Hitta Bella bland rosorna är snyggt och stämningsfullt beskrivet. Man får en känsla av klassisk saga, vilket jag gillar skarpt. Jag har en oerhörd respekt för hur omsorgsfullt och sympatiskt Margit skildrar sina bipersoner. I synnerhet de som, i likhet med Staro, hamnat utanför samhället på något vis. Jag älskar också att Staro längre fram reflekterar över att hans nya fina yttre saknar betydelse om man inte får tillbaka sin dotter. Äntligen någon som fattar hur litet utseende betyder i slutändan och tänker som en normal människa. Siska och Shira dukar upp natta mat i jaggernöten och Yorimoto knallar in och delar med sig av ett läckert recept på dressing. Otippat! Hade kunnat vara ett charmigt och med ett märkligt stycke. Men jag kan inte låta bli att störa mig på att det står här att Siska, Shira och Yorimoto finner varandra eftersom de alla tre är orientaler. Alltså räcker det inte med att främlingarna leker rasbiologer?
Här måste jag kommentera att en väldigt stor del av världens befolkning bor i Asien. Och det här är alltså en japan, en samojed och då Siskas underliga ursprung.
Ja, skytiskt.
Ja, skytiskt då från ryska steppen. Det är ju tre folk som inte har någon som helst kontakt med varandra under den mesta delen av historien. De är jättelångt ifrån varandra.
Ja, så det blir lite grann så här, jaha, okej.
Okay. Alltså jag tror inte de skulle identifiera sig som att de var samma folk på något sätt.
Nej, det tror jag absolut inte. Jag förstår väl vad Margit försöker göra, men jag håller med om det blir väldigt långt draget det här. Rymdkatten fortsätter och säger, de två vargbröderna tycker jag om. Och det är ändå lite spännande att inte veta vad man har dem. Dolg visar upp en social kompetens inte för att han besatt i sin vänskap med Staro. Fint. Faron verkar vara en högt uppsatt främling som är strikt utåt men avslappnad inuti. Och som han sa, och som jag spontant tycker gott om. Sassa smyger sig med ut i mörkret och visst förstår jag henne, men hon blir tyvärr mest ett irritationsmoment för mig. Madragerna är madrager, omöjligt att inte älska. Sol smyger plötsligt upp och kallar Bella för slampa. Vad hände här? Superkonstigt och lite genant i mina ögon. Men det kanske beror på att det för mig skulle kännas helt onaturligt att säga så till någon. Bokens kanske mest dramatiska ögonblick när Tsi blir attackerad av de svarta rosorna är spännande och riktigt obehagligt. Tycker dock att alla utom Siska är lite apatiska. Förlåt skrika till dem, men så hjälp henne rädda honom för guds skull. Visst, det är en svår situation, men det har funnits många sådana i de föregående 71 böckerna, utan att alla för den saken skulle blivit handlingsförnavande nog att låta någon gå under. Siska kan man i alla fall lita på. Lika äkta och rejäl som vanligt förkunnar hon inför allesammans att hon minsann älskat sig och inte vill leva utan honom och jobba frenetiskt för att rädda honom. Det är både en otäck och finstämd scen. Ja, jag gillar den här boken väldigt mycket. Många av er andra har ju den här som favorit i serien och det har jag förstått. Och jag tror att det kanske har bidragit till en orättvist hög förväntan hos mig. Och missförstå mig inte. Jag håller med om att det är en stark och spännande bok. Men jag hade väntat mig något mer, jag vet inte, något mer wow. Mor och isfolket var wow för mig. Superspänd, episk och svår att lägga ifrån sig. Nattsvarta rosor var jättebra och välskriven, men det var också allt. Något som jag lagt märke till i Ljusets rike och som inte är specifikt för just den här boken, men som märks tydligt är den, är för övrigt att problem och knipor blir lösta alldeles för fort. Så när Bella får Indras hår att brinna till exempel. På bara några få meningar är elden släckt, Indras frilla tryggad, man hinner inte ens bli orolig förrän det redan är överspelat. Och favoritögonblick. Alltså jag vet inte varför det satt sig, och det är lite konstigt och det är inte likt mig. Men jag tycker verkligen om stunden ute i mörkret när Indra och Rami är samman på sitt håll och Siska och Si är på sitt. Det verkar inte klokt att välja en sexscen, men det är något med stämning som är så fin. Tror du något att göra med känslan av hopp, optimist och gemenskap hos den lilla människan mitt i allt mörker och elände och otrygghet som omger dem? För mitt inre öga ser jag lysmaskar och vackra stjärnfall för att jag inser att det inte är meningen att det ska vara där. Favoritkaraktär. Tveklös Siska. Är det någon som är förvånad? I första mötet med Staro reflekterar Siska över sina egna tankar. Hon föreställer sig Bella som allt annat än vacker. Och när Dolg bekräftar att Bella är en skönhet, precis som Staro påstod, skäms hon över sina egna fördomar. Den här självinsikten återkommer gång på gång och det är något jag verkligen uppskattar. Det krävs mod och styrka att erkänna för sig själv att man har ett osnygga tankar emellanåt. Att dessutom äga sin skam över sådana tankar och lära sig av den så man inte begår samma misstag igen. Det är beundransvärt. Bokens soundtrack, Naked, Bindersex Sexual, Oliver Nelsons remix, är mycket gladare och gulligare låt än vad titeln kanske antyder. Definitivt Si och Siskas låt.
Och gruppen heter alltså N-E-I-K-E-D.
Oh.
Nästa svar kommer från Tengelina. Som säger, det här var en positiv överraskning. Jag missade datumet för den förra boken, men det var kanske inte en så stor förlust. Den enda scenen som jag tyckte om i den boken var när främlingarna skulle ta hand om Lenore och alla som hörde rös. Det låter väldigt främlingst. Trots det längtar Indra tillbaka till sitt älskade ljusets rike i den här boken, vilket väl inte är så konstigt med tanke på hur farligt deras uppdrag är. Men jag tycker om dissonansen när alla faktiskt vet att det pågår otäcka saker i ljusets rike och väljer att inte tänka på det. resan genom mörkret och alla möten med människorna slash varelserna där, som bara försöker överleva i en mörk och hotfull omgivning, är det bästa med den här boken. Det är spännande, men också levande och respektfullt. Bra där, Margit! Om de båda kärlekshistorierna. Jag tycker att Siska och Si är fina. Det har jag tyckt hela tiden, även om Siska behandlar Si väldigt illa i flera avsnitt av boken. Men poängen är väl att det inte är så lätt att vara Siska. Det är kul att Si och Siska kunnat hålla sig under radarn hela tiden. Bara Sol har anat något. Men det säger väl någonting om hur man ser på Si. Dans beskrivning av Si som en golden retriever är nog rätt träffande för förhållandet mellan honom och de andra. Vänlig, charmig och övererotisk. Någon som man tycker om och inte vill göra ledsen, men ingen som man skulle riskera livet för.
Mm.
Det är först när Siska bryter ihop som Si blir tillräckligt viktig för att de ska göra sista försök att få loss honom. Det är ju faktiskt inte särskilt vackert.
Nej.
Indra blir en besvikelse i den här boken. Den självsäkra och frigjorda Indra vill uppenbarligen bara ha en kar som kunde dominera henne. Hon är på väg att bli enbart hustru, precis som de andra som enligt Taran har kommit i hamn. Blä! Jag vill se en gift kvinna som behåller sin handlingskraft och personlighet, även om det leder raka vägen till de missanpassade stad. Fast främlingarna brukar kanske ta hand om kvinnor som inte vet sin plats på annat sätt.
Oj, oj.
Och jag skulle vilja se Margits definition av andlig våldtäkt, eller vill jag det?
Nej.
Efter det här förväntar jag mig att Ram ska visa sig vara en riktig otäck typ. Det är faktiskt enda logiska fortsättningen på ett kärleksmöte som börjar med en andlig våldtäkt. Och snälla Margit, inte en romans mellan Dolg och Sol.
Ja, nej.
Till skillnad från många här köper jag inte att Marco skulle vara homosexuell. Han verkar inte vara tillräckligt mänsklig för det. Kanske om något hänt när han var yngre och Tilly faktiskt rörde vid honom för en kort tid, även om han förnekar det nu. Men Marco i Ljusets rike verkar mer lik pappa Lucifer, och det vet vi hur det var med den kärlekshistorien. Marco borde utifrån det förälska sig strategiskt enligt pappa Lucifer, eller enligt främlingarnas avelsprogram, eller kanske för sina egna syften. Men Dolg är en annan sak. Till och med Mori kommenterade hans intresse för vackra män. Jag hoppas att Margit inte fegar ur det. Favoritkaraktär är svårt. Det finns många intressanta karaktärer. Kanske Siska och Si. Kanske Vargbröderna. Eller kanske Staro. Favoritögonblicket är när Bellas ögon plötsligt lyser gult för bara ett ögonblick. Sedan blir hon övertydlig. Men det första ögonblicket är bra. Den här boken drog faktiskt in mig. Och jag är väldigt spänd på fortsättningen.
Mm. Och nästa svar kommer från Cynthia från Nor som säger: tack för kommentaren sist och lycklig att ni gillar er julklapp. Glad att ni gillar min fanfiction och klart gulligt att jag blev utnämnd till världens bästa människa. Hihi. Jag som trodde jag var den där överintensiastiska blodtörstiga typen, så positivt överraskning där. Well, Cynthia, du kan vara båda grejerna. Och Cynthia dyker rakt in och säger: ty sorgen har nattsvarta rosor. Hade varit nöjd om hon höll det till den versraden. Till vilka som får följa med? Det är ganska oklart egentligen. Att Dorko åker tillsammans är självklart. De är ju till för varandra. Samma sak som Siska följer med som faktiskt är född långt ut i mörkret. Försvinner inte den utvalda nattöga bland mängden? Jag kan inte låta bli att småskratta lite åt att expeditionschefen Ram är aningen korrupt och fixar specialbett hos sin flickvän. Det är egentligen ganska oskyldigt och lite gulligt. Varför är Bedragarsol med? Sam Raiken? Heike, var kom du ifrån? Jori, why? Si, han är väl mest inställd av Margit för att ligga med Siska. Köper det fortfarande inte. Och varför var inte både Miranda och Gondagil utvalda men valde att stanna på grund av barnet? Och vad hände med barnet Tarn adopterade i förra boken? Till den stora synden. Var är min älskade Berengaria? Varför är de så elaka mot henne? Han vill inte ha med Berengaria. Hon var en orosmoment, säger Ram, och Siska kläcker ur sig. Jo, nog bra att inte Berengaria kom med ändå när hon ser högsta expeditionserfaron. Skippar du dem där, Siska, eller tror du att Berengaria ställer till orädda i alla porkhjärtan? Eller är hon bara för cirkus? För att nattöga gillar henne nu? Vem vet? Faron är intressant. Creepy, stor och lite rolig ändå. Random tanke. Har Margit haft något mot dammsugare? Menar dammsugardalen här och Tengil den onde var ju ute till dammsugarförsäljare. Har jag för övrigt försökt använda bluffen? Hej skurken, jag är här för att sälja dammsugare i rollspelet Drakar och Demoner. Fungerar dessvärre inte så bra. Ram och Indra är som vanligt fina och söta. Uttrycket våldtäkt känns väldigt främmande i beskrivningen av hans andliga närmande. Eftersom samtycket är totalt och ni vet, romantiskt. Nej, onödigt att kasta in det där ordet där. Siska tycker ju ändå om hur hon inser sina egna fula tankar vid mötet med Staro. Hur hon kämpar för att hålla fast vid sin egen självbild är lite rörande. Staro, I like. Att Dorko hjälper dem tillsammans är också fint. Nu 50-11 böcker inkommer man på att lemurer numera kallas nemurier. Va? Sluta med de här namnbytena. Rosendalen är dock en bra setting. Vacker och smygande obehaglig. Så alla beskriver den jag gillar. Scenen med de svarta rosorna är bra. Hade gärna velat några fler stukat mig sann sin sievsk blodtörst. Typ Sassa, kan någon kasta ner den dumma ungen bland rosorna samman med fejksol? Mohahaha. Siska och Tsi är faktiskt lite fina här. Eller när Siska är ju det, när hon försöker få dem att rädda honom. Men ja, även om jag inte gillar att Tsi är alla taskiga även mot honom, den räddar ju honom för hennes skull. Vilka bra vänner. Not. Roligast är Yorimotos, skönt, ingen harakiri. Samt Ram och Indra och diskmaskinen. Åh, min sensibla konstnärssjäl. Tycker även lite kul med Siska, Shira och Yorimoto i köket. Känns verkligen som en scen i ett rollspel där spelarna får tälla runt lite fritt. Och gud ja, Dan, det är ju exakt så det är.
Ja, om ingen gillar min dressing kommer jag att begå harakiri.
Ja, men gud, det är klockrent. Sinsier fortsätter. Bästa scenen är alla scener mellan Ram och Indra. Favoritkaraktär, Berengaria, i sin frånvaro. Naturligtvis Indra och Ram som bär nästan hela serien på sina axlar. Och detta är lite otippat. Faron. Detta, mina vänner, är beviset på att han egentligen är en skurk. För att citera parafraseringen med actionrullan Charles Englar. Dylan tänder på honom, han är ond. Gillar Sinsier någon är risken för att skurk gick väldigt hög. En tanke. Logistik med mera är där krig vinns, så varför inte fler icke-kombatanta specialister med? Stödtrupper som får huvudgängligt kunna arbeta, visserligen finns förarna och kökstruppen. Men vem städar? Vem är signalist? Eller snarare, varför sitter ledningen och pillar med det? Nej, det är lurt.
Nästa svar kommer från Syntium, som säger: jag gillar. Bästa hittills tror jag till och med. Den utvalde är nog tvåa och inrör Ram i mitt all time favoritpar. Älskar stämningen, känns ganska vemodig och vacker. Den är såklart inte fri från irritationsmoment. Faron introduceras och han är en tvättäkta främling. Inte uppblandad och lägre i rang som Talonin. Så man får rasblanda, men karriären blir lidande. Faron säger vid något tillfälle att vi har ingen rätt att inkräkta. Som att det någonsin har hindrat främlingarna. Men jag gillar hans och Indras konfrontationer. Det är mörkt ute i mörkret, men det är inga problem att urskilja färgnyanser. Folk i min närhet påstår att jag ser bra i mörkret, men jag skulle absolut inte kunna se skillnad på vit och blekrosa, mer än att det ena skulle vara lite mer grå antagligen. Och om de ser lite i alla fall så har de något slags ledljus, var kommer det ljuset ifrån? Borde inte det vara kompakt kärsvart, åtminstone så här långt från ljusets rike? Siska impar på mig med att kunna två verser av en dikt som hon har hört en gång förut. När Dolg ska försöka läsa av Bellas hårband och någon, Heike, nämner att Ingrid var duktig på detta men bäst var väl Benedikte. Oklart dock om hon följde med till ljusets rike. Sol kunde ju faktiskt också, fejksol är säkert inte sämre. Och någon har klagat igen, då måste vi slänga ut allt vedertaget. Offscreens bestäms det att det heter lemurier nu. Så what att det är en söt apa också. Gillar ordet lemur bättre. Lemurier känns onödigt krokigt. Ram och Indra har en jättefin stund tillsammans, men det beskrivs som, av någon jättemärklig anledning, en andlig våldtäkt. Indra verkade samtycka i allra högsta grad. For fuck's sakes, Margit, måste vi förstöra detta? Tycker dock att det är en intressant tanke att kunna påverka varandra med någon slags telepati. Och Indra är absolut inte lättfotad längre. Sen hon kom till ljusets rike har hon varit så kysk så hon är praktiskt taget oskuld. Hör du det, Ram? Raljera lite över att det här är något som har tagits upp så många gånger. Hur Indra hade några obetydliga äventyr ute på jorden. Men sen hon flyttade till ljusets rike har hon väntat på Ram. De får inte döda ens i nödvärn. bara om vargmännen de hittar inte kan överleva. Men med alla superhela talanger de har med sig så ska det väl mycket till för att de inte ska överleva fysiskt. Men om de då är onda hotar gruppen. Bella flydde ibland från dessa vargmän. Ibland träffade hon dem inte, jag hänger inte riktigt med. Hannagar och Elja var ingen match för de svarta bergen. De gick över till mörka sidan och verkade inte ens behöva mutas med kakor. Hade varit intressant om någon i elitgruppen hade blivit vänd en stund i alla fall och kämpat med det. Bella är ond och tänker att hon ska missa en förföra både Mark och Dolg. Som jag minns hade hon inte direkt sagt eller gjort något som tydde på att hon var ond, även om många nog anade. Så hon lägger in en stöt på Mark och Sol dyker upp från ingenstans och kallar henne slampa. Bella vet ju inte att Mark och Dolg bara har ögon för varandra. Jag kan inte blame a girl for trying. Bella blir nästan intressant som skurk med lite Smeagol Gollum-vibbar. Men önskar det kunde vara antagonister med någon slags intelligens någon gång i alla fall. De är alltid så fruktansvärt enkelspåriga. Det dummaste i hela boken är när Si är begravd och elaka rosor och ingen vågar göra någonting. Marco säger ordagrant, också jag avvaktar. Varför i hela helsike då? Han är odödlig men han är rädd för några blommor. Skjut några av dina blåa blixtar som flyttar sig. Men det som är bra är bättre än det som är dåligt om ni fattar. Indra mot Faron och hennes Medina data då. Tio Siska. Men allra bäst är nog när Indra får ett anfall av vemodighet. Och Ram kommer och daskar till henne. Och de munhuggs. Så roligt. Favoritkaraktär är återigen Ram och Indra. Tillägg. Jag önskar mig isfolksteater på Ram och Indras konversation om att dränka sig i diskmaskinen. Det måste vara bästa scenen i hela Ljusets rike-serien.
Ja, men då gör vi väl det, Dan.
Ja, vi avslutar här först. Tillägg två. Förra avsnittet pratade ni om bergvar som var en plattfisk. Jag minns från häxmästaren någon pratade om att Nero var en präktig gårdvar. Vilket jag tolkade som vakthund. Som bergvar kanske vaktar ett berg, bergväktare. Pappa Armas är en ropare. Okej, det sista var kanske långsökt, men typ så.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Okej. Okay. Har du något sidnummer?
Jag letar och tittar och jag är så här, gud vad, vart var det här? Var det innan, efter att Si blev köttfärs?
Kära lyssnare, när ni vill ha isfolksteater så är det bra om ni uppger ett sidnummer.
Vi är ofelbara, men vi är felbara på sidnummer.
Ja. Alltså jag känner mig inte så ofelbar.
Nej, man får ibland smickra sitt eget ego lite grann.
Var är diskmaskinen, Anna?
Jag vet inte, vad är diskmaskinen? Jo, sidan 3.
Jag hittade en.
Sidan 238.
Ja.
Jag tror du får vara Ram.
Okej, då börjar jag med en fjädlet dask i baken. Nå, Indra, står och drömmer dig bort. Disken väntar.
Oh, hjärtlösa! Vet du vad kloka, vackra, snälla, rika och underdåniga Indra i all blygsamhet har räknat ut?
Nej.
Du minns alla begåvningarna kände att det fanns mycket död omkring Bella. Det var rosorna förstås. Det var de som var döden själv.
Det, min kära, har vi andra räknat ut för länge sedan.
Du, ditt känslouppträdande högdjur. Jag ska aldrig mer anförtro dig några av mina eminenta djupsinigheter. Jag ska kasta mig ut i diskbaljen och lida martyrdöden där.
Vi har ingen diskbalja. Och en diskmaskin blir förbaskat opraktisk att dränka sig.
Ah, måste du vara så prosakisk mot min sensibla konstnärssjäl?
Och sen kommer alltså faron förbi och ruskar om Indras hår. Det är jättemärkligt.
Ja, men jag hade glömt den. Och det är fint lite, för det tyder på att faron kanske är lite, du vet, inte så dum ändå. Men går ifrån Cincias grej så kommer ju faron definitivt vara ond.
Han verkar inte bry sig så mycket om rasbiologin.
Nej, och det är ett plus i boken.
Fast han är ju också perfekt i rasbiologin.
Ja, ribban är så låg här. En främling som inte bryr sig om rasbiolog, han måste vara bra.
Han är inte uppenbart nazist i första anblicken.
Åh, gud, Dan, varför? Sista svaret kommer från Monica som skriver: äntligen kom en av mina ynglingsböcker i serien. Nattsvarta rosor blir jag aldrig lej av att läsa. Det är det spännande och handlingen är drivande hela vägen. Detta har Margit klarat bra. Och självsagt måste jag in på YouTube för att höra sången Nattsvarta rosor med den fantastiska tenoren Jussi Bröling som ger sin vackra tolkning av dikten. Så vackert. Jag må ju säga att jag sliter framdeles med att fatta hur stor Juggernauten är. Jag förstår att de är enorma, men inte hur stora. Och jag tycker alltid det blir väldigt fint att vi blir lite kända med de som bor i mörkret. Och mötet med Staro är så vemodigt vackert. Jag kan bara ana sorgen han bär från, utan sin kona och utan sin dotter. Jag känner med honom, jag sliter med honom varje dag och det blir alltid så himla fint när Marco tar bort hans smärta. Faron har alltid fascinerat mig. Men jag blir inte klokt hur han är som en främling. Han verkar mild och snäll, men samtidigt tar han avstånd från gruppen. Jag får intryck att detta icke var ett uppdrag han blev tvungen till att göra. Han förlorar väl i stensaxpåsan, antar jag. Och jag läste denna boken första gången den kom ut. Och sedan dess har jag blivit lite äldre. Och jag tycker det är onödigt mycket detaljer i förhållande till sex också i denna boken. Och för det måste jag säga, det hoppar jag glatt över. Och jag förstår inte varför Margit måste vara så detaljfokuserad på all denna sexen. Ja, det är bara min mening. Det enda jag tycker är bra beskrivning är närheten mellan Ram och Indra. Det är väldigt vackert beskrivet, så vi får en liten inblick i själarna hos dem. Jag förstår också det länge sedan Margit skrev den här boken när de letar efter Bella. De sänder ut en drönare, men måste framkalla bilden och filmerna. Då flinade jag gott. Just i den här nuvarande framtiden vi lever i, där allting är digitalt, så kanske inte riktigt tänkte sig för där. Mina favoriter är och förblir Indra och Ram, men jag börjar att få lite feeling för faron, så jag är väldigt spänd på om vi vill känna honom bättre. Och till slut så vill jag bara säga att det är fantastiskt att följa denna podden. Jag kastar alltid undan allt annat när jag får mejl om att det är en ny podd ute. Skulle jag bara önska att jag hade möjlighet att bli med på finingen av Margit till våren, men en hel mycket resande och mycket folk klarar jag inte med både kroniska smärtor och ME. Jag hoppas att det tar upp en lång podd så vi andra kan få följa med på stämningen när den tid kommer. Tack så jättemycket för de orden, Monica. Och tack för att du lyssnar på oss. Det betyder jättemycket att höra att du uppskattar vår podd.
Jag kommer att försöka ta med en Zoom H6 på Margits 100-årsdag.
Ja, och vill du prata lite mer om det, Dan?
Jo, jag ska prata snart om det. Men jag måste ställa en fråga till dig, Anna.
Jaha, vad har jag gjort nu?
Hur länge har du varit i Norge nu?
Några månader.
Ja, för du gjorde en väldigt Margit Sandemoisk uppläsning här. Där du tog med ganska mycket norska. Och sen bytte du till svenska från och till.
Jag tror det beror på att jag har lärt mig, jag har vant mig mycket vid norska när jag har bott här nu. Och skiftar mycket, så jag översätter mycket i huvudet. Men samtidigt försökte jag också. Jag började läsa lite grann på norsk och sen så skiftade jag till svenska för det är så vi gör det, men ja, vad kan jag säga?
Det finns ju inget ställe där det passar så bra som i Isfolket. Nej. I Ljusets rike.
Det är sant. Och jag har äntligen nu dagen också... Någonting som störde mig när jag läste Isfolket, det var att det står i varje bok som att de la sig under dynan. Och jag är så här, men dyna på svenska är ju egentligen en tjockare madrass. Och äntligen vet jag att dyna, det är ju ett täcke man har i Norge.
Jaha.
Och nu säger jag också dyna. Och det har liksom, det har bara verkligen uppenbart en värld för mig när jag läste om Isfolket. Jag bara, åh, så det är inte bara det att det är... Det här är liksom ett norskt ord de har behållit i alla som svenska översättningar. De har sagt dyna konsekvent istället för att skriva täcke.
Oj.
Japp.
Ja. Jag måste också ställa mig frågan, är Siska gravid?
Oh.
Det är ju en spännande plott.
Ja, för de tänkte inte på skydd sista gången.
Nej, verkligen inte. Men nu, över till den 23 april 2024.
Mm-hmm.
Och det är så att vi tänker träffas i Stockholm. Alla som sponsrar oss på Patreon är välkomna. Det har gått ut ett meddelande på Patreon.
Ja.
Vad ni behöver göra, men vi är alltså i centrala Stockholm tisdagen den 23 april 2024.
Och varför vi väljer just en tisdag är för att det är ju datumet då Margit fyller år. Vi vill hedra henne på hennes födelsedag, på hennes 100-årsdag.
Ja, 100 år med Margit Sandemo, det är ju otroligt tragiskt att hon inte kan vara med. Det kändes ju som att hon skulle vara med för alltid.
Mm.
Men om... du inte har möjlighet att sponsra Isfolkepodden, det är ju ni som håller podden igång.
Japp.
Så tänker vi i Margits anda, kanske låta det komma ändå.
Mm.
Men då måste ni mejla simwaypodcast@gmail.com och berätta varför ni vill komma och vad Isfolkepodden har betytt för er. Så skicka ett mejl till simwaypodcast@gmail.com. Men alla ni som sponsrar på Patreon, gå till inlägget på Patreon och svara på Patreon.
Ja.
Jag har även postat det här i forumet, men bara med en länk till Patreon.
Mm. Och varför vi gör detta är för att vi kan inte bjuda in alla Isfolksfans från hela Norden, för ni är enormt många. Vi älskar allihopa, men vi har också lite begränsat med utrymme, så vi vill också ge tillbaka till alla er som sponsras på Patreon, och många av er är ju ni som skriver på forumet också, så vi vill verkligen ge det här tillbaka till er.
Ja, exakt, och det vore jättekul att träffa er allihop.
Ja, det hade varit fantastiskt.
Jag har ju gjort det här nu för några andra poddar och det har varit oerhört trevligt, men jag tror att det bästa podden att göra det här, för den bästa podden att träffa lyssnarna i, som vi ju faktiskt gjorde när vi livepoddade på Gotcon en gång i tiden.
Oh ja, det var fantastiskt.
Det är den här podden. Jag har sagt det förut, jag säger det igen. Det här är den av mina 13 poddar som har störst antal sponsorer på Patreon av lyssnarna.
Mm.
Ni är oerhört engagerade lyssnare. Och jag ser verkligen fram emot att träffa er.
Oh ja, det ser vi så mycket fram emot. Och som sagt... ni som sponsrar på Patreon, gå in, svara på inlägget. Det kommer bli bra detta och vi ser väldigt mycket fram emot att se er.
Och jag ser fram emot att träffa dig, Anna. Det är inte alltid vi träffas.
Ja, det är inte ofta.
Det brukar ju alldeles lång tid emellan.
Ja, det är liksom så här var 10-15 år, känns det som.
Ja, det är förra gången så mycket, men det såg känns faktiskt som det. 2023.
Ja, just det var det, ja.
Men, och sen kommer ju då den hemliga kraften bakom den här podden också, nämligen Eva Martinsson.
Mm.
Som ju klipper Isfolket-podden. Tack Eva.
Tack Eva.
Och även arbetar för mig som producent för alla mina andra poddar. Så hon är väldigt inblandad i min poddverksamhet.
Mm. Så kära ni som sponsrat på Patreon och ni som känner att ni vill verkligen komma, följ vad Dan sa. Och så hoppas vi att vi ses i Stockholm i april.
Åh, det ska bli så roligt.
Det ska bli så himla roligt. Men vi ska också ta tack. Våra patrons nu, det passar ju väldigt bra. Sen man sitter och blir lite så här rörd över hur länge ni har följt med oss, så ska vi tacka alla er som sponsrar oss. Så, vi ska säga tack till Aiden Rydhammer, Anna Bengtsson, Anne Frid, Ebba, Emelie Bergstedt, Hanna Eriksson, Hanna Naversjö, Ingrid Johansson, Ingrid Solberg, Jivek Seus, Jenny Johannesson, Johanna Gustafsson, Josefin Westman, Kristin Vilenius, Magnus Rask, Maria Andersson, Syltburken, Veiga Gudleifsdotter, Solveig, Kaja Brändberg, Kickan Ahlström, Mona Elisabeth, Monica Nyhus, Jenny Emilia Nikolajsen, Mystika Ferry, Syntium, Eva Hagström, Silvia och Karin Källström. Tusen tack för att ni har varit med oss under så här otroligt många år.
Tack så otroligt mycket.
Mm.
Det här är alltså Isfolket-poddens 10:e år.
Ja, det är mycket.
Podden är inte 10 åren, men det är det 10:e kalenderåret som vi gör podden.
Mm. Och det går ju upp och ner. Ibland har vi gjort många avsnitt, ibland har vi gjort få. För att livet pågår ju för oss båda två, men nu så spinner vi på lite grann här dagen.
Ja, lova inte för mycket, men
nej,
vi gör det vårt bästa.
Nej, kanske inte.
Och det är möjligt då att om vi är riktigt duktiga så kanske det blir ett specialavsnitt från 100-årsdagen.
Oh ja, det får vi se hur det blir. Det kommer i alla fall bli väldigt trevligt. Och vi ser väldigt mycket fram emot det.
Oj!
Mm. Men tills vi ses och hörs nästa gång då, var kan man hitta dig?
Man hittar mig bäst på Instagram. Jag heter Dan Hörning och jag är den enda som heter det där. Och jag har koncentrerat alla mina poddar där. Så att... Det följer mig där. Och jag vill speciellt lyfta fram Nu blir det historia som jag gör med Cornelia Boberg. Just på grund av att jag tänkte på det i samband med Odens vargar.
Mm.
För jag har nämligen just gjort en serie om, först ganska seriöst, om källorna till den prosaiska eddan och poetiska eddan och andra isländska texter om nordisk mytologi. Och hur skeptisk man måste vara till de källorna eftersom de gör sin kristen miljö på Island.
Ja.
Men sen gick vi då bonanzas och gjorde en massa gudasagor. Och ställde oss även frågan om Oden fanns på riktigt. Och det är ett helt avsnitt.
Mm.
Så lyssna på Nu blir det historia och den podden hittar ni där ni hittar Isfolket-podden. Var hittar man mer av dig, Anna?
Man hittar mig på Instagram också. Jag heter Setsuna Seras och där får man jättegärna följa mig. Sen om man inte hoppat av Twitter, numera kallat X, så finns jag där också. Jag heter Anna Seras. Och man är jättevälkommen att följa mig där. Jag postar mest bilder numera från live och saker jag åker på. Men jag tycker alltid det är trevligt att få nya följare och prata mer så. Där kan ni hitta mig mycket.
Och vad kul med live, det var länge sedan.
Ja, det borde vi göra någon gång.
Ja, det är så mycket roligt man borde göra.
Ja, vi har så lite tid.
Ja, det är nog för att vi har väldigt roliga liv.
Ja, jag tänkte säga det. Vi har ju liksom ingenting att klaga på i våra liv. Vi har fantastiska hobbies, vi jobbar med det vi vill. Ingenting vi kan klaga på, men det är också att det tar mycket tid.
Så är det.
Mm.
Men nu är det dags för boken Skrämt. Betyder det bländverk verkligen?
Det betyder... Jag tror Skrämt är lite mer troll.
Ja, det var en jättebra titel.
Ja.
Skrämt.
Troll. Men jag förstår för dem på svenska säger bländverk. Så den ska bli intressant att se, för nu har vi cliffhangen. De har gått i rosernas fälla. Så jag tror inte det kommer börja på en positiv notering här då.
Jag är ju rädd för att det blir en så klassisk, nu är det jätteläskigt och så är det uppklarat på 20 sidor. Kanske på grund av Dorko.
Ja, jag är lite rädd för det också, men jag hoppas nu att det blir någon slags ändring. För det känns som Margit börjar nysta oss in i en väldigt mörk historia här med de svarta bergen. Som börjar liksom med vargarna och ett mysterium vi inte kan lista ut den. Så att jag håller båda tummarna och hoppas att det inte är över på 20 minuter.
Ja, det är också intressant här att vi har, det känns nu som vi närmar oss någon slags klimax på hela legenden, men vi är bara i bok 10 av 20.
Det är lite olycksbådande.
Ja, men
jag hoppas att Margit vet att dra ut på detta och inte dra ut för det för mycket, men jag hoppas att hon gör de återstående 10 böckerna rättvisa.
Ja, att inte 4 böcker om Sassa på slutet.
Då avgår jag ur den här podden.
Nej, du måste vara med mig.
Jag får stanna.
Och de Sassa alldeles själv.
Ja, det är ditt lott i livet här. Du och Hubert Ambrosia.
Ja, titta på titlarna på de 4 sista böckerna. Det låter ju som att de handlar om Sassa allihop. Bok 17 heter Från toppen uppåt.
Uh-huh.
Bok 18, Så djup en längtan. Bok 19, Mördande oskuld. Och bok 20, Ett hav av kärlek. Sassa-tetralogin.
Jag kanske avgår ändå.
Nej, stanna snälla.
Ja, okej då. Alltså, men det kan ju vara bra. Det kan ju vara... Det... Vi hoppas att det inte blir 4 böcker med Sassa.
Men det får vi veta mer om framöver i podden.
Oh ja. Men till dess så får du ha det så bra och så ses vi i bländverk eller skrämt.
Skrämt. Hej då!
Hej då!
Ooh.